A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Palmemordet, Mark Pennatz, del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi kör igång med dagens avsnitt har vi lite information till er som lyssnar. Det första är det gamla vanliga som går ut på att det går alldeles utmärkt att sponsra oss om du vill. Då kan vi göra längre avsnitt och bjuda in fler gäster. Och det här, ja, det gör du lättast via patreon.com/palmemordet där du kan skänka en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Du kan också donera via Swish. Och nytt för i år är att du hittar numret direkt i avsnittsbeskrivningen. Om du swishar oss, märk ditt bidrag med Palmemordet så att Dan kan hålla ordning på vilken podd det är som avses. Vi vill också passa på att vidarebefordra ett meddelande från gruppen Palmemordet, FUP och övriga handlingar. Det är eldsjälarna i den här gruppen som ser till att det kommit ut ett stort antal tidigare hemligstämplade dokument från Palmeutredningen. Till allas beskådan och utan att det kostat läsarna någonting. Tyvärr har aktiviteten i gruppen gått ner på senare tid och sedan jul är den mer och mer avstannande. Jag och Dan stöttar det här projektet helhjärtat. Även om det inte drivs av oss, så vi vill gärna slå ett slag för det. Du kan nämligen hjälpa gruppen med att begära ut handlingar, skanna in de dokument som kommer in och mycket mer. I avsnittsbeskrivningen till dagens avsnitt hittar du adressen till gruppens Facebook-sida. Gå gärna in där och hjälp till så att gruppen kan fortsätta verka som tidigare. Det gör ju också att vår podd får nytt material som vi kan vidarebefordra till er lyssnare. Så med en enkel insats gör ni alltså nytta även för oss. En del av de dokument som släppts sedan det att Palmeutredningen officiellt lades ner kommer att nämnas i dagens avsnitt. För nu är det dags att prata Christer A. igen. Men inte med hjälp av Dan som ni kanske är vana vid, utan med den nederländske journalisten och författaren Mark Pennatz. I dagarna kom hans bok Olof Palmes sannolika mördare ut på just nederländska. Och vi på podden Palmemordet bestämde oss för att prata lite med Mark om utredningen, Christer A. och mycket annat. Det här är del 1 av det samtalet. vilket gör att ni får ännu mer till livs om det här ämnet redan nästa vecka. Men vem är då Mark Pennartz? Så här beskriver han sig själv.
Ja, jag är Mark Pennartz. Jag är en utbildad journalist från Holland. Jag bor i Belgien nu för tiden. Sedan slutet av 80-talet jobbade jag för flera tidningar i Nederländerna och Belgien. Och 2016 kom min första bok om Palmemordet. Det var den första boken på holländska som beskrev de viktigaste teorierna kring Palmemordet. Till exempel Christer Pettersson, PKK, 33-åringen och så vidare. Och även Christer A. Och nu finns det sedan några dagar min nya bok som heter på holländska De vermoedelijke moordenaar van Olof Palme. Och som översätt skulle det bli lite som Olof Palmes sannolika mördare. Så det är en liten blink mot Thomas Petterssons bok.
Du är från Nederländerna, men vi sitter ju och kommunicerar på svenska. Hur kommer det sig att du pratar så bra svenska? Hur ser kopplingen till Sverige ut?
Ja, kanske det började när jag var barn med att titta på Pippi Långstrump. Och jag var också, jag minns att jag på grundskolan var jag mycket imponerad av den av bildspel från den nordiska naturen. Och de mörka skogarna, de hade något spännande, trodde jag. De finns inte här, sådana skogar. Och när jag var vuxen, då började jag jobba på en tidning som handlade om justis, brott och rehabilitering av brottslingar. Och det var då att jag besökte Sverige för första gången, eftersom det fanns en europeisk konferens i Sigtuna, nära Stockholm. Och då blev jag lite förälskad i Sverige. Och det gällde både naturen och också och kulturen. Och efter det gick jag tillbaka många gånger på semester. Och mellan 2008 och 2015 bodde jag faktiskt i Sverige. Och det kanske en slumpartig var det att jag flyttade den 9 juni 2008. Och som jag nu vet var det den sista födelsedag från Christer A. Och av mina 7 år i Sverige bodde jag 6 år i Stig Engströms uppväxtstaden Nybro. Så det är bara slump, jag lärde mig svenska också eftersom jag flyttade till Sverige. Och så ja, jag flyttade från, jag lämnade Sverige på grund av min dåvarandes fru som hade fått ett nytt jobb i Belgien. Så men jag tittar fortfarande på svensk TV och läser tidningar på svenska.
Du hade jobbat med, ja men som du säger, journalistik om krim och liknande. Var det naturligt då att du fick upp ögonen också för Palmemordet som händelse då?
Ja, delvis kan jag säga. Det var så att jag växte upp på 70-talet när Palme var fortfarande vid liv. Och han var också i Holland, var han mycket väl känd. På den tiden var Sverige ett förebild för många andra länder. Och Palme var Sveriges ansikte då. Och så jag kände honom redan då. Och jag pluggade journalistik när han mördades. Och så det var något som följde jag. Men självklart i Holland och också här i Belgien, det finns inte så mycket som inte så många artiklar om Palmemordet och böcker. Och det var att jag blev mycket mer intresserad var när jag en gång var i Stockholm, och då gick jag från centralstationen till mitt hotell, och hotellet fanns på Döbelnsgatan. Och då kom jag förbi mordplatsen, och då tog jag trapporna till Malmskillnadsgatan, och jag, då hade scenen hade något dramatiskt, och då började jag mig intressera mer. Och, men det blev riktigt seriöst när jag lärde mig svenska, eftersom ja, de flesta litteraturen om Palmemordet finns på svenska, självklart.
Men alltså Palmemordet är ju en sak, just det här, det är en stor händelse, framförallt som du säger när man är i Sverige, men just Christer A, för han var väl lite av en, vad ska vi säga, blev lite av en doldis i skuggan av många andra spår. Hur kom det sig att just Christer A blev den person du kommer fokusera på?
Ja, det var så när jag började läsa mer om Palmemordet. Jag började med böcker som var skrivna av Gunnar Wall och Lars Borgnäs. Och de var mycket mer på konspirationsteorier. Och jag personligen är jag tror ofta inte direkt på konspirationer. Och jag hade svårt att tro vad de skrev, och då började jag läsa de vittnesförhör som fanns i Christer Petterssons förundersökningsmaterial. Och efter det fick jag ett mycket mer nyanserat bild av vad som hände på Sveavägen. Och då blev jag också lite mer övertygad att det kan vara en ensam gärningsman. Och strax efter det läste jag granskningskommissionens betänkande. Och då hittade jag Christer A för första gången. Han kallades GH i rapporten. Och när jag läste om honom, då hade jag känslan det kan vara han. För mig var det helt logiskt vad de skrev, att han är ja, åtminstone jättemisstänkt. Och samtidigt när jag läste om honom kom faktiskt Paul Smith med sin bok Palmes moder, så det var 2012 tror jag. Och Paul Smith hade hittat Christers namn och flera andra detaljer om hans liv som inte fanns i granskningskommissionsrapporten. Och ja, det bekräftade jag mina misstankar. Och ja, då fick jag också lite senare fick jag idén att skriva en bok om Palmemordet på holländska, eftersom det fanns bara en bok om Palmemordet på holländska, men det handlade bara om PKK-spåret. Så det var, ja, det var också lite gammal redan då. Och då började jag göra lite mer research, och då kontaktade jag också Paul Smith, eftersom jag ville också försöka att verifiera några av de saker att han skrev om. Och ja, så då fick jag mer fokus på Christer också. Och ja, jag har inte hittat en annan misstänkt som jag tror att är mer misstänkt än Christer.
Men vi kommer in på det där sen med det som talar för och möjligen också emot Christer A. Men just det här du säger om Paul Smith, han har ju varit med oss i podden och vi har pratat om Christer A en hel del. Men hur mycket samarbete blev det er emellan så att säga? Han nämnde ju ditt namn när vi pratade till exempel. Men Var det självklart att man utbyter information och sådär, eller blev det som att ni var två konkurrenter om samma ämne så att säga?
Ja, jag tror inte att jag ser honom inte som en konkurrent, och jag tror inte att han ser mig som en konkurrent, eftersom han skriver också på danska, jag skriver på holländska, så det är så att när jag kontaktade honom, då var det först att jag ville verifiera några av de saker att han hade skrivit. Och han var direkt mycket hjälpsam, och han har framförallt med min första bok har han därför spelat en viktig roll, tror jag. Och sedan dess har vi ibland också delat information. Men ja, den nya boken, den baseras framförallt på de tidigare hemligstämplade dokument från Palmeutredningen som blev offentliga efter beskedet från juni i fjol. Så då hade vi inte så mycket kontakt. Men Paul är var den första som skrev mycket om Christer, och det är därför att han är också viktig för mig och för alla som följer utredningen, tror jag.
Men om vi bara backar bandet lite innan vi går in mer på Christer, om vi tittar på när mordet på Olof Palme ägde rum den 28 februari 1986 och dagarna och månaderna efter, hur mycket av det fanns i holländsk press? Du sa att det var inte jättemånga artiklar och liknande, men hur mycket uppmärksammades det i Nederländerna?
Ja, det uppmärksammades självklart. Det fanns också på tidningars framsidan, och det var en stor nyhet, tror jag, i hela världen. Jag tittade också på till exempel tyska TV. Och det var överallt att det var en stor nyhet. Men det blev lite mindre efter, jag minns inte riktigt det, självklart det är 35 år sedan. Men jag tror att det blev mindre efter 33-åringen släpptes. Men hela utredningen försvann då lite på bakgrunden, eftersom man började undersöka PKK-spåret, och det var lite av en hemlighet för några månader att man gjorde så. Men det var bara i början att man skrev mycket om Palmemordet, och efteråt skrev man om Christer Pettersson självklart, och senare, ja, i fjol när Stig Engström kom i bilden, och också för några år sedan på 30-årsdagen. Och det var också min första bok kom till 30-årsdagen, och då fick jag också mycket uppmärksamhet på holländsk radio, eftersom de ville veta om det finns fortfarande en chans att mordet ska bli löst någon gång.
Men om vi fokuserar på just Christer A, vad var det du fastnade för hos honom? Vad var det som du såg gjorde honom till en möjlig mördare? Vad var det som talade mest för honom?
Ja, eftersom jag förväntade frågan, gjorde jag en lista. Ja. Eftersom det finns så mycket. Men jag skulle vilja börja med att inte titta först på Christer A, men framförallt på teorin om det var en konspiration eller en ensam gärningsman. Och min första tanke var också när jag läste mer om mordet och när jag läste vittnesförhör, var att modus operandi indikerar en ensam gärningsman mycket mer än en konspiration, trodde jag. Och det skrivs mycket om konspirationer, men nästan alltid bara som ett motiv. Men de teorierna, de stöds inte av de fakta vi känner till. Så Det var viktigt för mig att fokusera på en ensam gärningsman eftersom det finns många faktorer som stödjer det. Så när man, det fanns också en brottsanalys i gärningsmannaprofil som hade en del som var en brottsanalys, och den ger en uppfattning om vilken typ av gärningsman var inblandad. Och att det självklart var inte en professionell mördare. Och så det var viktigt att om det är en ensam gärningsman, vilken person är då en reell möjlighet? Och sen kom jag till Christer. Det första var självklart det som de flesta vet om Christer, är att han ägde den enda Smith & Wesson av rätt typ som legalt var närvarande i Stockholm på morddagen och som aldrig testades. Så det var den första saken. Och självklart också att han gjorde sig av med vapnet, och att hans uttalande om hur han gjorde det, att det var inte särskilt trovärdigt. Det var också det första från granskningskommissionsrapporten som jag tyckte att det var märkligt. Det finns många andra saker, till exempel han matchade beskrivningen mycket väl. Beskrivningen av gärningsmannen, men också beskrivningen av grannmannen som är ofta mycket mer detaljerad. Han hade ingen alibi, han sa först att han var sjuk. Senare kom hans bror med som sa att han hjälpte honom med flyttningen till en ny lägenhet. Och några år senare sa Christer bara att han sov. Så han hade ingen alibi hur som helst, och det är möjligt att han faktiskt ljög om vad han gjorde den här dagen. Han bodde inom gångavstånd. Han kände till området. Han gjorde faktiskt ingen hemlighet av att han kom ofta på Sveavägen. Det fanns många anhöriga som sa att han inte tyckte om Palme, faktiskt hatade honom. Han var aktiehandlare, och momshöjningen som meddelades dagen före mordet, den kommer säkert att ha irriterat honom, kan man säga. Vi vet att han kunde vara våldsam. Han blev dömd för djurmisshandling, och han blev också dömd senare för misshandling av en kille på tåget. Han var en utmärkt skytt. Han var den bästa i sin skytteklubb. Han var också märkligt att han, trots att han flyttade till först Västerhaninge och senare Tungelstad och Trångsund, trots det besökte han Sveavägen flera gånger i veckan för att dricka kaffe mitt emot mordplatsen. Men han hade ingen rimlig anledning att åka till Sveavägen så ofta, eftersom han hade inget jobb. Han hade inga vänner där. Han var ingen person som gick shoppa hela tiden. Så det är också lite konstigt. Vad finns mer? Han bröt med sina rutiner efter mordet. Till exempel han deltog inte i tävlingar eller andra aktiviteter i skytteföreningen under 1986, trots att han var klubbmästaren 1985 och blev klubbmästaren i 1987 igen. Det finns också flera av hans anhöriga som anser att han är den gärningsmannen. Han hade den psykologiska profilen som passar någon som dödar politiker eller kändisar. Och vad jag tyckte var också märkligt när jag läste förhören med Christer var att han visade ett mycket ovanligt beteende för någon som är oskyldig. Eftersom han berättar halva sanningar, han undviker svåra frågor, pratar mycket liksom han observerar utredningen istället av svara på frågor om honom själv. Han vill inte samarbeta med polisen. Det är mycket ovanligt för någon som är oskyldig. Så det är en hel rad av.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Just det här med att inte vilja, så att säga, samarbeta med utredningen och sådär. Jag kommer ju tänka på, jag har gjort en del avsnitt om den så kallade 33-åringen Viktor Gunnarsson då. Och där hade vi också en som verkligen inte ville samarbeta med utredningen. Han ljög ju också fast sig i någon slags alternativ historia där. Så jag tänker, du tror inte att det kan vara en sorts... vad ska man säga, en sorts försvarsmekanism när man hamnar i en trängd situation, att man att man helt enkelt försöker vara så mycket till hjälp så att det inte blir någon riktig reda med det, att man blir väldigt nervös helt enkelt.
Ja, det är möjligt, men det är så i Christers fall är det så att det finns en lång rad av sådana omständigheter som jag nämnde, så det, om det är bara en indikation att någon kan bli mördare. Ja, man kan hitta en indikation vid varje svensk kanske som levde 1986. Men om det finns en hel rad av indikationer att någon har gjort något som har med Palme-mordet att göra, då blir det mycket mer misstänkt. Och med 33-åringen var det så att han visst, han fabulerade också ganska mycket, men när man tittar på honom finns det bara det, kanske. Det fanns nästan inget alls som gjorde honom misstänkt.
Men jag tänkte på en sak också. Det finns ju den här berömda historien om att Christer A. ska ha skjutit på tv när Olof Palme visades där. Vad vet du om det? Det har pratats om att det var ett medvetet skott, det har pratats om ett vårdarskott och sådär. För det låter ju nästan lite för bra för att vara sant, för att så att säga få honom som misstänkt mördare om man är så hatisk så att man till och med skjuter mot TV:n när Palme visas där. Har du fått fram något nytt om det?
Ja, och faktiskt nyligen. Det var så när jag jobbade med boken, då försökte jag kontakta några anhöriga till Christer. Men det var utan framgång. Till veckan att boken skulle publiceras. Nästan på dag att boken skulle publiceras fick jag plötsligt ett meddelande från en kusin till Christer som ändå ville prata om Christer. Och jag hade faktiskt tur och kunde även bearbeta boken i sista stunden. Det är så att, och det handlar också om Palme på TV. Jag hade ett långt samtal med kusinen och han är helt övertygad att det var Christer. Och det finns flera grunder varför han är övertygad om det. Han trodde det redan strax efter mordet. Varför det? Han visste om Christers Palmehat och Christer hade själv berättat mot honom att Palme var i rutan när han sköt genom sin TV. Så om Christer har själv berättat det, då finns först ingen tvivel att berättelsen är sant. Så det, då blir det mer än ett rykte. Men också är det så att Christer gjorde ingen hemlighet av sin Palmehat. Kusinen visste direkt dagen efter mordet, när han hörde om mordet, trodde han direkt det var Christer. Han har faktiskt försökt att undvika Christer några månader eftersom han var rädd. Och eftersom han visste, Christer var innan mordet var han rätt öppen om sin Palmehat mot kusinen. Så jag tror inte på att vad det är skott.
Nej. Så att kusinen, som jag förstod dig, är helt övertygad om att Christer A är den som mördade Olof Palme helt enkelt.
Ja, det kan man säga.
Du sa att du har sökt andra anhöriga. Har du fått något napp också hos andra anhöriga än den här kusinen? Eller hur har de anhöriga ställt sig till att prata med dig?
Det var en som jag som nekade att vara släkt till Christer. Så det var min första fråga också, för det finns, Christer har ett mycket vanligt efternamn, och när man hittar någon som man tror på grund av vad man har utrett att den är släkt, då vill jag först kolla. Så det var också min första fråga om den personen var kanske en släkt. Men personen nekade. Så om man nekar, då förstår jag att man inte vill prata om det. Jag har också försökt att kontakta en annan. Jag bjöd den personen att kommentera boken, men var ointresserad. Jag förstår också från kusinen att det är jag är inte förvånad om det. Det är självklart är det också ett mycket ovanligt läge för hela släkten. En statsminister mördare i familjen, ja, vad ska man göra då? Vad ska man säga? Det är ingenting att vara stolt över.
Och det har vi ju sett också på anhöriga till andra misstänkta som har pekats ut. Jag har ju själv försökt till exempel kontakta Viktor Gunnarssons anhöriga som inte vill ställa upp. De få personer som kände Christer Pettersson bra har ju inte på något sätt velat ställa upp. I och för sig behövde de ju inte det, för Christer Pettersson ställde ju upp under sin levnad ganska flitigt. Men
ja, det kan man säga. Ja.
Det måste ju vara en väldig chock och en väldigt ovan situation, absolut.
Ja, så jag kan tänka mig om jag var i samma läge, då hade jag kanske också nekat att kommentera. Men okej, okay, jag var glad i alla fall att kusinen var beredd att prata om det. Och ja, det är också någon sak som har med honom att göra. Det är så att kusinens tidigare sambo har berättat till polisen att Christer hade erkänt mordet mot kusinen. Men det är så att kusinen säger att hon hade missförstått detta. Så jag vet inte om det är sant, men jag kan faktiskt tänka mig att kanske hans tidigare sambo förvirrade två saker. Skottet mot TV och skottet på Sveavägen. Så.
Innan vi fortsätter här med det som eventuellt skulle tala emot honom, så det är ju några saker som jag finner intressanta. Till exempel hans bortgång, men alltså, hur såg hans tid ut de sista åren? Och sen också då med när han helt enkelt tog sitt liv där. Kan du berätta lite om det?
Ja, det är så att han började jobba hos Scania några år innan han dog. Han jobbade också på Scania när han blev dömd för misshandling av den kille som var på tåget. Och det var så att kusinen berättade för mig att Christer hade ett ganska bra jobb på Scania, men det kom en reorganisation och då var principen last in, first out. Så då blev han varslad. Och som jag har förstått, han hade redan svåra psykiska problem som är känt också från tidigare. Och det blev värre efter han hade inget jobb längre. Och han hade ett mycket ensam liv de sista 2-3 år. Och kusinen som jag pratade med var möjligtvis den sista person som pratade med honom. Han besökte honom några dagar innan han tog sitt liv. Och då var han redan mycket deprimerad och kusinen fick då ju redan intrycket att han ville ta sitt liv. Så det är mycket som är sagt om stunden att han faktiskt tog sitt liv, eftersom det fanns polisen utanför dörren. Ja, det är så också att hans bror, han fick ett brev från Christer några dagar innan hans självmord. Och också brevet antydde också redan att han var mycket deprimerad. Och så där, jag vet inte, att polisen var dörren, där var kanske droppen som kom. Hur säger man, att bägaren rinner över eller sånt. Men jag kan inte säga, han var faktiskt depressiv och deprimerad. Och det hade inte bara med Palmemordet att göra, om det har någonting att göra med Palmemordet.
Men det var väl den här brodern som du pratade om, det var väl han som ringde polisen också och sa att han var bekymrad för sin bror?
Ja, det stämmer, ja.
Men nu har man ju den situationen att en av de personerna som man har tittat på i alla fall någorlunda är bortgången då. Man kan ju tänka sig att man skulle bli väldigt intresserad av att sätta igång en stor utredning om det här. Men ändå, så du kallar ju Christer A för något av det glömda spåret, eller lite sådär det bortglömda spåret. Hur kommer det sig att det blev så? För att jag menar, utifrån de fakta vi har så verkar han vara en ganska... Ja, men han verkar ju vara minst lika trolig som kanske Christer Pettersson eller 33-åringen eller för den delen Stig Engström. Hur kom det sig att man inte... Det, utifrån sett så verkar det ju inte som att man tog tag i det här spåret ordentligt.
Mm. Det är så att det finns... Varför spåret blev lite av det glömda spåret som... Jag hittade beskrivningen det glömda spåret från kanske Aftonbladet eller Expressen. En av de två. Men jag tror att det var så att Palmeutredningen höll tyst om honom när de utredde Christer på 90-talet. Och det fanns därför inte så många uppgifter om Christer. Och för pressen verkade han kanske lite för ospektakulär jämfört med till exempel konspirationsteorierna. Och Christer Pettersson var en sorts, ja, en kultfigur. Han hade en viss... Ja, han var kanske en skurk, men han hade också en karisma. Han var bra på tv. Så det är en stor skillnad med Christer som höll sig undan hela tiden. Och ja, när det blev mer känt om honom, då var det faktiskt mycket senare när Paul Smith kom i sin bok. Och att källan då var en outsider från Danmark. Det hjälper inte heller, tror jag, eftersom ja, ofta är the medium is the message. När Paul Smith eller Mark Pennard säger att det var Christer, då finns det kanske några som lyssnar. Men när Leif G.W. Persson säger att det var Christer, då blir det en rubrik i Aftonbladet. Så det är också ofta vem säger det. Och, men när man tittar på utredningen själv, då tror jag att det fanns inom Palmegruppen, jag är inte 100% säkert, men det som jag tolkade, fanns det två olika riktningar på 90-talet. Det fanns utredare som trodde fortfarande på Christer Pettersson och det fanns några som trodde på Christer A. Men det fanns också samtidigt en stor press från publiken och medierna som var mycket fokuserade på konspirationer. Det fanns de stora sändningar från Lars Borgnäs om flera, om polisspåret till exempel. Och på den tiden blev också Sydafrika aktuell igen efter uttalande från yrkesmördaren Eugene de Kock. Och då la Palmegruppen också mycket fokus på det. Så det fanns också ett problem att efter att utredningen mot Christer A var också lite svår efter alla de som förhörde sa samma sak om honom. Att han var en enstöring och att han inte tyckte om Palme. Men det var också ingen som kunde säga var revolvern fanns. Och det var mycket viktigt för Palmegruppen, tror jag. Och utan revolver var det också svårt att komma vidare. Och ja, jag har känslan att de skulle ha sökt djupare och kanske med mer resurser på Christerspåret. Framförallt skulle de ha försökt att åtminstone försökt att få fram revolvern. Men ja, jag är inte helt övertygad att Palmegruppen, att det fanns människor där som tänkte olika om saken.
Så att det, vad du säger är att hade man ska vi säga, hade man fokuserat mer på det här och kanske tagit tag i det från början så hade vi kanske också haft mer information idag om hur det egentligen gick till, eller?
Ja, jag hoppas det. Kanske det var också ett stort problem, självklart, att man började utreda Christer 8-9 år efter mordet. Så man hade då redan, problemet fanns då redan att man kunde inte konfrontera vittnena med Christer. Eftersom många av dem, flera av dem, framförallt Lisbeth Palme, hade redan identifierat Christer Pettersson. Så det gick inte då längre att göra en vittneskonfrontation. Dessutom var det 8-9 år senare, och då är det, ja, det finns inget, ingen konfrontation som är 100% säkert efter så lång tid. Så man kunde inte tro på en sån. Så då, då hade man bara kulorna och en möjlig vapen. Och då var vapnet var även mycket viktigare än det var i Christer Petterssons fall.
Med det säger vi tack till Mark Pennartz för den här veckan. Men vi är som sagt tillbaka med mer från det här samtalet redan nästa onsdag. Förhoppningsvis har ni som tyckt att ljudet på våra distansintervjuer varit dåligt märkt en klar förbättring idag. Vi har nämligen bytt programvara för intervjuerna till ett program som används av sådana storheter som BBC och CNN. Vi är fortfarande i testfasen, men hittills ser det mycket lovande ut och vi hoppas att ni också märker en klar förbättring. Till sist, glöm inte att ni kan sponsra oss för längre avsnitt med fler spännande gäster. Alla uppgifter finns i avsnittsbeskrivningen. Glöm inte heller att hjälpa gruppen Palmemordet, FUP och övriga handlingar att överleva. Länken till dem finns även den i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Tack till alla som hjälper oss att hålla podden levande. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, stråtiga, vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.